Kapitel 3. Binda linjerna samman. Över de låga, bruna, gräsklädda kullarna mullrade åskan oavlåtligt, trots att inte ett moln syntes på himlen. Där fanns endast solen, som ännu hade en bit kvar att stiga innan den nådde zenit. På krönet av en av höjderna satt Rand och väntade med tyglarna och dragspiran i samma hand, vilande mot sadelknappen. Mullret växte sig starkare. Det var svårt att låta bli att titta sig över axeln, söderut mot Alana. Denna morgon hade hon slagit i hälen och skrapat ena handen, och nu var hon ilsken. Hur och varför hade han ingen aning om, och visste inte riktigt hur han kunde veta det han visste. Tordönet nådde sin klimax. Nu uppenbarade sig de saldenska ryttarna bakom nästa krön, tre i bredd, galopperande i en lång orm som fortsatte ner för sluttningen och vidare ned i den breda sänkan mellan kullarna. 9000 beridna män blev tillsammans en mycket lång orm. Vid kullens fot delade de sig så att mittkolonnen fortsatte mot Rand, medan de andra vek av åt vänster och höger. Sen delade sig kolonnerna återigen, gång på gång, tills de red flera hundra i bredd och svepte förbi varandra. Några ryttare började ställa sig upp i sadeln, vissa på fötter och andra på händer, medan andra böjde sig orimligt lågt ned och slog handen i marken, först på ena sidan av sina galopperande springare, sedan den andra. En del lämnade sadlarna helt för att krypa ner och hänga under de framrusande hästarna, eller hoppade av och sprang ett steg bredvid djuret innan de slängde sig tillbaka upp i sadeln, varefter de upprepade samma manöver på andra sidan. Rand lyfte tyglarna och satte hälarna i Jadins sidor. När den apelkastade hingsten satte sig i rörelse gjorde de omgivande älgkrigarna sammalunda. Denna morgon var männen hämtade från bergdansarnas orden, Hamandore, och mer än hälften av dem bar Siswai Amans pannband. Kaldin, väderbiten och grånande, hade försökt få Rand att tillåta honom att ta mer än 20 män med tanke på att det fanns så många våtlänningar på platsen. Ingen av älgkrigarna ödade någon tid på nedsättande blickar på Rands svärd. Nandera ägnade mer tid åt att iaktta de drygt 200 kvinnor till häst som följde dem. Hon tycktes finna större hot i de saldenska adelsdamerna och officershustrorna än i soldaterna. Och Rand, som hade träffat en del av de saldenska kvinnorna, tänkte inte tvista med henne. Charlin skulle förmodligen ha hållit med. Han insåg att han inte hade sett Charlin på... Inte sen de kom tillbaka från Shardar Logoth. Han undrade om han hade gjort henne förorättad på något sätt. Detta var emellertid inte rätt tillfälle att grubbla över Charlin eller Geerto. Han gjorde en sväng runt dalen tills han nådde krönet där han först fått syn på saldenerna. Bashir själv red omkring där nere och inspekterade trupperna när de gick igenom sina övningar. Nästan som av en händelse råkade han göra detta stående i sadeln. Ett ögonblick grep Rand Sidin och släppte den ett halvt ögonblick senare. Med synen förstärkt hade det inte varit svårt att se de två vita stenar som låg nära släntens fot. Precis där Bashir personligen hade lagt ut dem föregående natt. Fyra steg från varandra. Förhoppningsvis hade ingen sett honom. Förhoppningsvis skulle ingen fråga allt för mycket om denna morgons aktiviteter. Där nere hade nu några män börjat rida på två hästar med en fot på var deras sadeln, fortfarande i full galopp. Andra ryttare hade en annan man på sina axlar, ibland stående på händerna. Ljudet av en annalkande häst fick honom att vrida på huvudet. Deira ni Galin de Bashir red genom ailgruppen utan synbara tecken på oro. Hon var beväpnad endast med en liten slidkniv vid det silverna skärpet och klädd i en ridklänning av grått siden med silverbroderier längs ärmarna och runt den höga halslinningen. Men såg ut som om hon utmanade dem att anfalla henne. Hon var en stor kvinna, lika lång som många av jungfrurna, nästan huvudet högre än sin make. Inte tjock, inte ens fyllig, utan helt enkelt stor. Hon hade vita stråk i det svarta håret och hennes mörka, sneda ögon var fästa vid Rand. Han misstänkte att hon var en vacker kvinna när inte hans närvaro förvandlade hennes ansikte till granit. Är det så att min make roar er? Hon titulerade honom aldrig, sa aldrig hans namn. Han såg på de andra sardenska kvinnorna. De iakttog honom likt en kavalleritrupp beredd att gå till anfall. Också de med stenhårda ansikten och iskalla blickar. Allt de väntade på var Deiras kommando. Han kunde mycket väl tro på berättelsen om sardenska kvinnor som tagit upp sina fallna makars svärd och lett deras mannar tillbaka in i striden. Genom att vara trevlig hade han inte kommit någon vart alls med Bashirs hustru. Bashir själv ryckte bara på axlarna och sa att hon stundtals kunde vara en svår kvinna att handskas med. Hela tiden med ett flin som bara kunde bero på stolthet. Hälsa först Bashir att jag är till freds, sa han. Han vände Jadin och började rida tillbaka mot Caimlin. Det kändes som om saldenskornas blickar tryckte mot hans rygg. Luce Tharyn fnittrade. Det var det enda ord som passade. Besvära aldrig en kvinna om du inte måste. Hon dödar dig snabbare än en man och för mindre själ, även om hon gråter över det efteråt. Är du verkligen där? Frågade Rand uppfordrande. Är du mer än bara en röst? Det enda svar han fick var det tysta, galna skrattet. Hela vägen tillbaka till Caimlin grubblade han över Luce Tharyn. Till och med sedan de ridit förbi ett av de långsträckta marknadsstråken med tegeltak som kantade infartsvägarna och kom in i nya staden. Han oroade sig över att bli tokig, inte bara det faktum att han skulle bli det, även om det var illa nog, utan också hur han skulle kunna göra vad han måste om han blev vansinnig. Men än hade han inte sett några tecken på det. Å andra sidan var det frågan om han skulle märka ifall han förlorade kontrollen över sina sinnen. Han hade aldrig sett någon galning, så det enda han hade att gå efter var Luce Tharyns pladder i sitt huvud. Blev alla tokiga på samma sätt? Skulle han själv sluta likadant, skrattande och gråtande över saker som ingen annan såg eller visste om? Han visste att det fanns en möjlighet för honom att få leva, även om den verkade omöjlig. Om du ska leva måste du dö. Det var en av tre saker som han visste var sanna. Saker han fått veta i en Tear and Grill, där svaren alltid var sanna, även om de uppenbarligen aldrig var lätta att förstå. Men att överleva på ett sånt vis, han var inte säker på att han inte hellre dog. Folkmassorna i Caimlin gav plats för hans drygt 40 ale-krigare och en del kände dessutom igen draken återfödd. Kanske var det fler som gjorde det, men det var bara ett fåtal hesa jubelrop som hördes när han red förbi. Ljuset skine på draken återfödd, ljusets ära åt draken återfödd och draken återfödd, kung av Andor. Det sista rubbade hans jämvikt lika mycket varje gång han hörde det, vilket var mer än en gång. Han måste hitta Elaine. Han kände hur han skar tänder. Han kunde inte se på folk på gatan. Han ville vräka ner dem på knä och ryta åt dem att Elaine var deras drottning. Istället försökte han låta bli att höra, försökte titta på himlen, taken, vad som helst utom människorna. Det var därför han fick syn på mannen i vit mantel som reste sig upp på ett rött tegeltak och höjde ett armborst. Allting hände på ett ögonblick. Rand grep Sidin och ledde kraften medan pilen kom farande mot honom. Med en skarp, metallisk klang slog den i luft som han vävt till en silverblå massa över gatan. Ett eldklot lämnade Rands hand och träffade armborstskytten i bröstet samtidigt som pilen studsade mot skölden av luft. Mannen omvärvdes av lågor och störtade ner från taket med ett gällt skrik. Och någon kastade sig mot Rand och drog med sig honom ur sadeln. Han träffade stenläggningen hårt och med en tung kropp över sig, vilket slog både andan och Sidin ur honom på samma gång. Rand kämpade efter luft, brottades med kroppen, hävde bort den och fann att det var Deshora han höll i armarna. Hon log mot honom, ett vackert leende, men sen föll huvudet åt sidan. De blå ögonen stirrade oseende på honom, redan i färd med att täckas av en glasartad hinna. Armborstprojektilen som stack ut mellan hennes reben tryckte mot hans handled. Varför hade hon aldrig velat visa ett så vackert leende? Händer grep tag i honom, drog honom på fötter. Spjutjungfrur och bergdansare föste honom till ena sidan av gatan, tätt mot fasaden utanför en tändsmedsverkstad, och bildade en tät, slöjklädd ring runt honom. Med hornbågarna i händerna spanade de över gatan och taken ovanför. Överallt hördes rop och skrik, men gatan var redan tom drygt 50 steg åt vardera hållet. Och det som tog vid där var en myllrande massa av människor som försökte komma därifrån. Tom, bortsett från liken. Deshora och sex till, varav tre var Ale. Ytterligare en spjutjungfru, trodde han, men det var svårt att säga med någonting som på håll mest liknade en hög klädtrasor. Rand rörde sig, varvid Ale-krigarna runt honom tryckte sig än hårdare samman. En mur av kött och ben. Såna här platser är som kaningångar, sa Nandera i samtalston, utan att ögonen ovanför slöjan slutade med sitt sökande. Om man dansar spjutdansen här inne kan man ha en kniv i ryggen innan man ens anat faran. Kaldin nickade. Det påminner mig om en gång i närheten av Sedarklyftan när vi har åtminstone en fånge. Några av hans Hamandore hade kommit ut från ett värdshus på andra sidan gatan och framför sig föste de en man med bakbundna armar. Han fortsatte att kämpa emot tills de tryckte ned honom på knä och satte spjutspetsarna mot hans hals. Han kanske kan berätta vem som förde befälet. Kaldin lät inte som om han hyste minsta tvivel om detta. Strax därpå kom en grupp spjutjungfrur ut från en annan byggnad med ännu en bunden man. Denna haltade och hans ansikte var täckt av blod. Snart var det fyra män som låg på knä på gatan, övervakade av Ale-krigare. Halvcirkeln som omslöt Rand löstes äntligen upp lite. Alla fyra var karar med hård för uppsyn, även om den blodige var ostadig och tittade ängsligt på Ale-krigarna. Två av de andra uppvisade buttra, trotsiga miner, den fjärde ett hånleende. Det ryckte i Rands händer. Är ni säkra på att de var inblandade? Han kunde knappt tro hur mjuk hans röst lät, hur stadig den var. Med landseld skulle han kunna lösa allt sammans. Inte landseld, flämtade Lush Tharin åt honom. Aldrig mer. Är ni säkra? Det var de, sa en spjutjungfru, men slöjan hindrade honom att se vem det var. De vi dödade var alla såna här. Hon ryckte loss en mantel som suttit bakom den blodige mannens bakbundna händer. En sliten, vit mantel, flottig och lortig, med en sol broderad i guld på bröstet. De andra tre hade likadana plagg. De här var här för att se på, sa en bredväxt bergdansare, och rapportera om det gick dåligt för de andra. Han skrattade, ett kort, strävt strupljud. Den som skickade dem visste inte hur illa det skulle gå. Ingen av de här männen avlossade ett armborst, frågade Rand. Landseld. Nej, skrek Luz Tharin i fjärran. Älgkrigarna såg på varandra och skakade sedan på sina sofa-invirade huvuden. Häng dem, sa Rand. Mannen med det blodiga ansiktet var nära att kollapsa. Rand grep honom med flöden av luft och drog honom upp på fötter. Och insåg först då att han höll Sidin inom sig. Han välkomnade kampen för att överleva. Välkomnade till och med smittan som fläckade benen i hans kropp likt frätande slem. Det gjorde honom mindre medveten om sådant som han helst ville slippa minnas. Känslor som han helst inte skulle vilja ha. Vad heter du?
Farrell, Ersnod. Dimir Farrell.
Med ögon som var nära att tränga ut ur sina hålor stirrade han på Rand genom masken av blod.
Häng mig inte i Ersnod. Skona mig, snälla. Jag ska vandra i ljuset, det svär jag.
Du är en mycket lycklig man, Dimir Farrell. I Rands öron lät hans egen röst lika avlägsen som Luce Tharins rop. Du ska få se på när dina vänner blir hängda.
Farrell började gråta.
Sen ska du få en häst och på den ska du rida till Pedro Nile och tala om för honom att jag en dag ska hänga honom för vad som hände här. När han släppte flödena av luft föll Farrell ihop i en hög och gnällde att han skulle rida till Amador utan rast. De tre som skulle dö glodde föraktfullt på den snyftande mannen. En av dem spottade på honom. Rand sköt bort dem ur sina tankar. Det enda han behövde komma ihåg var Nile. Det fanns en annan sak som han hade kvar att göra. Han föste undan Shaidin, genomgick kampen för att fly kraften utan att den förintade honom. Kampen för att förmå sig själv att släppa den. För det som han måste göra nu ville han inte ha någon skärm mellan sig själv och sina känslor. En spjutjungfru var i färd med att räta ut Shoras kropp efter att ha dragit upp den fallnas slöja. Hon gjorde en ansats att stoppa honom när han förde handen till det svarta algodetyget, men tvekade efter att ha sett hans ansikte och drog sig tillbaka. Efter att ha lyft slöjan memorerade han Deshoras ansikte. Hon såg ut som om hon sov nu. Deshora av Musares sept i Rains klan. Namnen var så många. Lea, Charine i Kosaides sept och Dailin, Tardad av Järnbergets sept. Och Lamel, Miagoma av Rökvattnets sept och så många. Ibland gick han igenom denna lista namn för namn. Det fanns ett namn som han inte hade placerat där. Elena Tharin Morell. Han visste inte hur Luce Tharin lyckats få dit det. Men han skulle inte ha tagit bort det ens om han kunnat. Det var med både svårighet och lättnad han vände sig bort från Deshora. Men det var en oblandad lättnad att finna att den andra han trott var en spjutjungfru i själva verket var en man, kort för att vara Ale. Det smärtade honom när män dog för honom, men när det gällde dem kunde han minnas ett gammalt talesätt. Låt dem döda vila och ta istället hand om de levande. Det var inte lätt, men han kunde förmå sig att göra det. När det var en kvinna som hade dött förmådde han inte ens mana fram orden. En kjol som var utbredd över stenlängningen fångade hans blick. Det var inte bara Ale som hade dött. Armborstpilen hade träffat henne rakt mellan skulderbladen. Nästan inget blod syntes på ryggen till klänningen. Det hade gått fort, vilket ändå var en liten nåd. Han la sig på knä och vände henne så försiktigt han kunde. Pilspetsen stack fram ur bröstet. Ansiktet var fyrkantigt. En medelålders kvinna med grå stråk i håret. Han visste inte hennes namn men la hennes anlete på minnet. Hon hade dött för att hon befunnit sig på samma gata som han. Han tog Nandera vid armen. Hon skakade loss hans grepp, ville kunna använda bågen fritt men såg på honom. Leta upp den här kvinnans familj och se till att de får vad de än behöver. Guld, det var inte nog. Vad de behövde var att få tillbaka en hustru, en mor. Det kunde han inte ge dem. Ta hand om det, sa han. Och ta reda på hennes namn. Nandjera sträckte ut handen mot honom, men lade den sen på bågsträngen igen. När han reste sig upp iakttog spjutjungfrun av honom. För all del spejade de som vanligt åt alla håll, men de beslöjade ansiktena vändes åt hans håll lite oftare. Charlin visste hur han kände sig, även om hon inte kände till hans lista, men han hade ingen aning om ifall hon hade sagt någonting till de andra. Och hade hon det så hade han ingen aning om vad de kände inför det. Han gick tillbaka till platsen där han fallit av hästen och plockade upp dragspiran från marken. Det var mödosamt att böja sig och den korta spjutstumpen kändes tung. Jadin hade inte gått långt efter att sadeln blivit tom. Hästen var väldresserad. Rand satt upp på den apelkastade hingsten. Jag har gjort vad jag kan här, sa han. De kunde få tro vad de ville och satte hälarna i hästens sidor. Minnena kunde han kanske inte rida ifrån, men han lyckades lämna ejlkrigarna bakom sig, åtminstone en stund. Han hade lämnat Jadin till en stallknäkt och kommit in i palatset innan Nandjera och Kaldin kom i fatt honom, tillsammans med ungefär 2/3 av de spjutjungfrur och bergdansare de haft med sig. Några hade blivit kvar för att ta hand om de döda. Kaldin såg irriterad ut och att döma av den blick Nandjera gav honom borde han vara glad att hon inte var beslöjad. Innan hon hann säga någonting kom husmor Hafor fram till Rand och ner djupt. Ers nåd, draken, sa hon med djup, bärande stämma. Det har inkommit en ansökan om audiens hos er från vågfrun i Kartelars klan hos Athanmere. Om inte det eleganta snittet på Rhian Hafors rödvita klänning hade räckt för att tala om att överpiga, den titel hon bar, passade illa till hennes ställning, så gjorde sannoliken hennes hållning det. Hon var en något fyllig kvinna med gråsprängt hår och lång haka. Hon såg Rand rakt i ögonen, vilket innebar att hon fick böja huvudet bakåt, och lyckades på något vis kombinera en passande grad av vördnad, en fullständig brist på inställsamhet och en högdragenhet som de flesta adelskvinnor inte förmådde uppnå. Liksom Halwyn Norrie hade hon stannat när de flesta andra flydde, men Rand hade mer än en halv misstanke om att det var för att försvara palatset mot inkräktare. Han skulle inte ha blivit förvånad om det visat sig att hon regelbundet genomsökte hans gemak efter dyrgripar från palatset. Det skulle inte ha förvånat honom om hon försökt visitera ejlkrigarna. Havsfolket, sa han. Vad vill de? Hon gav honom en tålmodig blick och försökte vara överseende, vilket helt uppenbart var en prövning. Det står inte i ansökan, er snåd draken. Även om Moraine hade vetat någonting om havsfolket så hade det inte ingått i den utbildning hon gett honom. Men att döma av Rins sätt att uttrycka sig var det fråga om en betydelsefull kvinna. Vågfru hade onekligen en betydelsefull klang. Det betyder stora salen. Han hade inte varit där sedan återkomsten från Carrain. Inte för att han hade något skäl att undvika tronsalen. Det hade bara inte funnits några skäl att vara där. I eftermiddag, sa han dröjande. Säg att jag tar emot henne mitt på eftermiddagen idag. Hon har fått ett gemak och hennes följe. Han betvivlade att någon med en så storslagen titel färdades ensam. Hon vägrade att bo i palatset. De har tagit in på kulan och ringen. Hennes läppar spändes en aning. Hur förnäm en vågfru än var, så var detta uppenbarligen inte passande i Rhian Harfors ögon. De var mycket smutsiga och slitna efter resan, kunde knappt stå på benen. De kom till häst, inte med vagn, och jag tror inte de är vana vid hästar.
Hon blinkade till, som om hon själv var förvånad över att ha mjuknat så mycket, och tog omedelbart på sig sitt reserverade sätt igen, som om hon tagit på sig en mantel.
Någon annan önskar också träffa er, ersnåd draken.
En nästan omärklig ton av avsmak smög sig in i hennes röst.
Hennes nåd Elenia. Rand var själv nära att grimasera. Utan tvivel hade Elenia gjort i ordning ännu ett föredrag om sina anspråk på lejontronen. Hittills hade han lyckats att inte höra mer än ett ord av tre. Det borde inte innebära några problem att avspisa henne. Inte desto mindre borde han verkligen veta mer om Andrews historia. Och ingen inom bekvämt räckhåll visste mer om ämnet än Enaila Sarand. Skicka henne till mig i mitt gemak, tack.
Tänker ni verkligen låta tronens dotter få tronen? Reens ton var inte barsk, men all vördnad var borta. Hennes min hade inte förändrats, men inte desto mindre var Rand övertygad om att fel svar skulle få henne att ropa för Elaine och vita lejonet och försöka slå in skallen på honom, hur många älgkrigare som än var där.
Det tänker jag, suckade han. Lejontronen är Elaines. Det är den vid ljuset och vid mitt hopp om frälsning och återfödelse.
Reen betraktade honom ett ögonblick, varefter hon bredde ut kjolarna i ännu en djup nigning.
Jag ska skicka Elenia till er, ersnåd draken.
Hennes rygg var rak som en eldgaffel när hon skred därifrån, men det var den alltid. Det var omöjligt att säga om hon trodde på ett ord av vad han sagt.
En slug fiende, sa Kaldin med hetta i rösten när Reen hade kommit fem steg bort. Anordnade ett klent bakhåll som det är meningen att man ska klara. Man lättar på uppmärksamheten för att man klarade angreppet så lätt, bara för att gå rakt in i ett andra, starkare bakhåll.
Så snart han tystnat tog Nandera vid med kylig röst.
Unga män kan vara impulsiva. Unga män kan vara dumdristiga. Unga män kan vara dårar. Men Carl Acarn kan inte kosta på sig att vara en ung man.
Rand kastade en blick över axeln innan han började gå, bara tillräckligt länge för att hinna säga:
vi är tillbaka i palatset. Välj ut era två vakter.
Det förvånade honom föga att Nandera och Kaldin valde sig själva och inte alls att de gick bakom honom under mörk tystnad. Vid dörren till sitt gemak sa han till dem att skicka in Elenia när hon kom och lämnade dem i korridoren. Det stod en silverkanna med plommonbål och väntade på honom, men han rörde den inte. Istället stod han och stirrade på den medan han försökte tänka ut vad han skulle säga, ända tills han insåg vad han höll på med och grymtade till av förvåning. Vad fanns det att planera? En knackning på dörren anmälde den honungsblonda Elenias ankomst. Hon kom in och neg elegant i sin klänning prydd med gyllene rosor. På vilken annan kvinna som helst skulle Rand helt enkelt ha tagit dem för rosor. Men när det var Elenia som bar dem stod de utan tvekan för rosenkronan.
Det är högst nådigt av ersnåd draken att ta emot mig.
Jag vill ställa några frågor om Andrews historia, sa Rand. Önskar ni lite plommonbål?
Elenias ögon blev stora av förtjusning innan hon hann hejda sig.
Tvivelsutan hade hon planerat hur hon skulle manipulera Rand till detta för att kunna lägga fram sina anspråk. Och nu serverades tillfället istället på silverfat. Ett leende spelade över hennes rävaktiga drag.
Får jag äran att skänka upp åt hans nåd draken, sa hon,
och gjorde det utan att vänta på hans bifall.
Hon var så belåten med händelseutvecklingen så han nästan trodde hon skulle fösa ner honom i en stol och hämta en fotpall åt honom. Vilken del av rikets historia kan jag få belysa? Något slags allmän. Rand rynkade pannan. Det skulle ge henne en förevändning att snart börja räkna upp hela sitt stamträd. Jag menar, hur gick det till när Soran Maravale förde hit sin hustru? Var han från Camelin? Det var Ishara som tog hit Soran, Ishnod draken. Elenias leende blev överseende ett kort ögonblick. Isharas mor var Endara Kashalain, som var Arthur Hökvinges ståthållare här vid den tiden. Provinsen kallades Andor, och även dotter till Joal Ramidar, den sista kungen av Aldershire. Soran var bara en general. Hon hade varit på väg att säga en ofrälse, det kunde han slå vad om. Fast naturligtvis den främste i Hökvinges här. Endara avsade sig sitt ämbete och knäböjde inför Ishara, som därmed var drottning. Rand misstänkte av någon anledning att det inte hade gått till riktigt så eller varit så okomplicerat. Det var naturligtvis en förfärlig tid, säkerligen lika illa som troll och krigen. Efter Hökvinges död ville varenda ädling bli storkonung eller stordrottning. Ishara förstod emellertid att ingen skulle kunna ta hela kejsardömet. Det fanns alldeles för många olika grupperingar och allianserna bröts lika fort som de ingicks. Hon övertalade Soran att häva belägringen av Tarvalon och förde hit honom och så mycket av hans här som han förmådde hålla ihop. Så det var Soran Maravale som belägrade Tarvalon, sa Rand förvånad. Arthur Hökvinge hade utsatt Tarvalon för en 20-årig belägring och satt ett pris på alla Aesidaires huvuden. Det är sista året, sa hon, en smula otåligt, enligt nästan alla historieböcker. Det var tydligt att Soran intresserade henne föga, utom i egenskap av Isharas make. Ishara var vis. Hon lovade Aesidaire att hennes äldsta dotter skulle bli skickad till tornet för att gå i lära och fick på så vis tornets stöd och en Aesidaire vid namn Balair som rådgiverska. Hon var den första regent som fick detta. Andra följde naturligtvis hennes exempel, men de fikade fortfarande efter Hökvinges tron. Hon hade betslet mellan tänderna nu. Hennes ansikte var livligt, bägaren glömd, och hon gestikulerade med den fria handen medan orden strömmade fram. En hel generation hann passera innan den tanken dog ut. Och när Rassim Buran försökte så sent som 10 år före slutet av 100-årskriget, ett skändligt misslyckande som efter 1 år slutade med hans huvud på en stör, och Esmara Gitarres försök ungefär 30 år tidigare hade avsevärd framgång ända tills hon försökte erövra Andor och fick tillbringa de sista 12 åren av sitt liv som gäst hos drottning Talaysian. Hon dog till sist för en lönnmördares kniv, även om det inte finns några uppgifter om varför någon skulle vilja se henne död när väl Talaysian brutit hennes makt. Ni förstår nämligen att drottningarna som följde efter Ishara, från Alicinde till Lindell, fortsatte det som hon hade påbörjat, och inte bara när det gällde att skicka äldsta dottern till tornet. Ishara lät Soran säkra landet runt Camelin först, bara några byar till att börja med för att sedan långsamt utöka sitt välde. Det tog hela 5 år innan hennes makt nådde fram till floden Arinrin. Men det landområde som Andors drottningar la under sig var verkligen deras. De flesta andra som kallade sig för kungar eller drottningar var fortfarande mer intresserade av att erövra nya domäner än av att stabilisera vad de redan hade. Hon gjorde en andningspaus och Rand skyndade sig att kasta in en fråga. Elenia pratade som om hon kände dessa människor personligen, men han var redan yr i huvudet av alla nya namn. Varför finns det inget huset Merivale? Ingen av Isharas söner blev äldre än 20 år. Elenia ryckte på axlarna och smuttade på bålen. Ämnet intresserade henne inte. Däremot gav det henne en ny tråd att nysta i. 9 drottningar regerade under 100-årskrigets lopp och ingen av deras söner fick uppleva sin 24:e födelsedag. Slagen pågick oupphörligen och Andor var pressat från alla sidor. Ta till exempel Meragain. Under hennes regering var det 4 kungar som skickade sina samlade härer mot henne. Det finns en ort som är uppkallad efter slaget på platsen där det stod. Kungarna var, men alla drottningarna har varit ättlingar till Soran och Ishara, avbröt Rand henne. Kvinnan skulle redogöra för händelserna dag för dag om han inte hindrade henne. Han satte sig ner och tecknade åt henne att göra detsamma. Ja, sa hon motvilligt. Förmodligen ovillig att behöva räkna med Soran. Men hennes min ljusnade genast. Ni förstår, det kommer an på hur mycket av Isharas blod man har. Hur många släktlinjer som förbinder en till henne och i vilken grad. I mitt fall, det är inte så lätt för mig att begripa. Ta till exempel Tigraine och Morgase. Morgase hade störst rätt i tronen efter Tigraine. Jag förmodar att det innebär att Morgase och Tigraine var nära släkt. De var kusiner. Elenia ansträngde sig för att dölja sin irritation över att bli avbruten så ofta. Särskilt nu när hon var så nära det hon egentligen ville säga. Men hennes min förrådde henne. Hon liknade en räv som ville hugga. Men hela tiden råkade ut för att hönsen precis hann undan. Jag förstår. Kusiner. Rand tog en djup klunk som tömde bägaren till hälften. Vi är alla kusiner, alla husen. Hans tystnad tycktes gjuta nytt liv i henne och hennes leende kom tillbaka. Efter mer än 1000 år av olika äktenskapspakter finns det inte ett enda hus som inte har någon droppe av Isharas blod. Men det viktiga är hur mycket, tillsammans med antalet förbindelselinjer. I mitt fall, Rand blinkade, ni är alla kusiner. Allihop. Det kan ändå inte vara möj. Han böjde sig fram och spände blicken i henne. Elenia, om Morgase och Tigraine hade varit affärskvinnor eller bönder, hur nära släkt skulle de då ha varit? Bönder, utbrast hon och stirrade på honom. Ersnådraken, det var det besynligaste. Blodet försvann långsamt från hennes ansikte. Han hade trots allt vuxit upp som bonde. Hon fuktade läpparna med en nervös tungrörelse. Jag skulle tro... Jag måste tänka. I så fall måste man förmodligen tänka på alla husen som bönder. Ett nervöst fnitter bröt fram innan hon hann dränka det med en klunk bål. Om de hade varit bönder tror jag inte att någon skulle anse att de var släkt. Alla förbindelserna ligger alldeles för långt bak i tiden. Men det var de inte, ersnåd draken. Han slutade lyssna med mer än ett halvt öra och sjönk tillbaka i stolen. Inte släkt. Har 31 linjer till Ishara, medan Dailin bara har 30 och... Varför kände han sig plötsligt så väl till mods? Spänningar hade släppt i hans muskler. Spänningar som han inte ens känt att de fanns förrän de försvann. Om jag får säga så, ersnådde draken. Vad? Förlåt mig, mina tankar rillade bort sig. Bekymren med... Jag missade det sista ni sa. Det hade dock varit någonting där som hade fått honom att spetsa öronen. Elenia visade upp det lismande leende som såg så underligt ut på hennes ansikte. Åh, jag sa bara det att ni själv äger en viss likhet med Tigraine, ersnåd draken. Ni kanske till och med har en droppe av Isharas blod i era egna. Hon avbröt sig med ett gällt pip och han insåg att han var på fötter. Jag känner mig lite trött. Han försökte att låta som vanligt, men rösten lät lika avlägsen som när han var djupt inne i tomrummet. Skulle ni vilja ha vänligheten att lämna mig? Han visste inte hur han såg ut, men Elenia kom ur stolen med ett skutt och skyndade sig att ställa ifrån sig bägaren på bordet. Hon darrade, och om hon blivit blek förut så var hon vit som snö nu. Hon neg lika djupt som en kökspiga som blivit ertappad med stöld, och sen hastade hon iväg till dörren, varje steg snabbare än det förra. Hela tiden såg hon på honom över axeln, ända tills hon slet upp dörren och ljudet av mjuka skor försvann bort längs korridoren. Nandira stack in huvudet för att kontrollera att allt stod rätt till innan hon drog igen dörren. En lång stund stod Rand och stirrade ut i luften. Undra på att de historiska drottningarna hade stirrat på honom. De hade vetat vad han tänkte på fast han inte gjorde det själv. De hade sett den oro som plötsligt börjat gnaga honom när han fått veta sin mors sanna namn. Hans mor hade inte varit släkt med Elaines mor. Han var inte släkt med... Du är värre än ett lidligt kryp, sa han högt med bitter röst. Du är en narr och en... Han önskade att Luce Therwin sagt någonting så att han kunnat säga till sig själv: det där är en galning, jag är det inte. Var det Andros döda härskarinnors blickar han kände nu? Eller var det Alana? Med långa kliv gick han bort till dörren och ryckte upp den. Nandira och Kaldin satt på huk under en gobeläng med färggranna fåglar. Samla era krigare, sa han. Jag ska till Carain. Var snälla och säg ingenting till Avienda.